Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här och leder dessa samtal. Idag ska vi träffa Jenny Damberg. Hej!
Tjena!
Du har skrivit boken, eller gjort kokboken, Den nya skåpmaten. Gott och hållbart ur burk och tetra. Eller ur tetra och burk.
Ja,
varför, varför vill du göra en bok om just det? Ur, liksom, använda sånt som finns i burk och tetra?
Ja, det var därför att jag själv gjorde det så pass mycket. Mm. Att jag kände att det fanns någonting att säga. Det kändes lite som en förbisedd kategori i köket.
Ja.
De kokböcker som fanns var från, antingen var de typ 60-talet senast.
Eller den bruna maten.
Typ. Ja, men ja, det var verkligen så. Jag precis gröna äter på burk. Det var ju liksom andra råvaror som fanns på burk då. Fläskkotletter till exempel. Lax,
ja, just det.
Apelsinjuice. Så. Men sen fanns det några så här lite ironiska titlar från senare sen, ja, kanske 90-talet. Men allt det som fanns, eller som idag finns i liksom en välsorterad matbutik i fråga om kräscha, majonnäs eller...
Det finns mycket härliga grejer helt enkelt nu.
Jättemånga som är jätteeffektiva genvägar i köket. Och som jag själv har liksom då funnit mig använda mer och mer. Så jag vill väl helt enkelt utforska det fullt ut.
Så det är egentligen så att om man ska strunta i burkar, så är det en hel värld som man missar. Alltså, för visst är det också så att man, om man nu tittar i burkar, så får man också mat som kommer från hela världen.
Ja, så är det ju. Det beror ju lite på kanske vad man handlar. Men väldigt mycket av det som finns idag liksom på burk är ju liksom långväga import. Så. Mm. Det är inte så mycket som burkas i Sverige.
Nej. Nej.
Det kanske är lite förbisedd nisch nästan.
Mm. Det är det man kanske ska börja göra. Konservera. Ja.
Alltså, vi har ju sill förstås och andra fisk.
Ja, just det.
Konserver. Men vad det gäller liksom.
Surströmming. Har du några recept på surströmming?
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag gillar inte surströmming tillräckligt mycket själv. Nej. Jag har liksom ätit det några gånger, men utan att fastna.
Nej, vi då kallar det gott och hållbart. Det här hållbart, det har ju en uppenbar betydelse. Och det är ju att det är hållbart för att det håller länge, eftersom det är konserverat. Men är det även hållbart ur det här nya, moderna begreppet, ur klimatsynvinkel?
Ja, det verkar ju faktiskt så. Jag har försökt ta reda på det här i boken också genom att intervjua forskare som jobbar med att utvärdera förpackningar utifrån deras klimatnytta i relation till innehållet som de förpackar. Mm. Som de har gjort olika studier på det. Och då visade det sig att förpackningar har ofta en ganska hög miljönytta, därför att framställningen av livsmedel är så pass liksom påfrestande för planeten.
Mm.
Det gäller ju inte allt. Det gäller ju till exempel inte vatten på flaska.
Men, så det är dumt att förpacka.
Ja, det är onödigt. Men det gäller liksom, vad ska man säga, ju mer åverkan ett livsmedel i sig har, desto viktigare är det att förpacka det ordentligt. Till exempel ost kan man tydligen packa riktigt ordentligt utan dåligt samvete.
Okay.
Bara man äter upp den.
Mm.
Så. Och vad det gäller konserver, så är det ju så här, det som liksom är det vanliga tillvägagångssättet är att man skördar eller då fiskar en råvara på en plats där den finns, packa den liksom i ganska omedelbar närhet till den här platsen. Mm. Och sen skeppar man ut det därifrån i världen. Och i och med att konserverna är så pass, alltså, över tid hållbara, så blir det ju väldigt lite spill. Mm. Det blir ju i princip inget spill på vägen, om det inte liksom så att lastbilen välter eller någonting.
Nej, precis.
Och i hemmet så
använder man hela burken.
Ja,
alltså, man har en tendens att göra det.
Man anpassar ju, det har jag märkt själv när jag skriver recept, man anpassar ju recepten utifrån hur mycket som finns i en burk. Alltså precis. Så, det blir en eller två burkar.
Ja, men det märker man ju nästan alltid med tomat, alltså krossad tomat, ja, som är väl det vanligaste liksom konserven vi använder. Så är det ju alltid så att det står i receptet, en burk krossad eller två eller ja.
Exakt.
Det är bra.
Ja. Mm. Jo, men så är det ju. Nej, men där, just krossad tomat som du säger, det är ju en väldigt, väldigt vanlig konserv idag. Mm. Men man läser de här lite äldre konservkokböckerna som då är liksom, ja, tillägnade konserver som råvaror. Då förstår man, alltså det fanns inte krossade tomater på 60-talet i Sverige på burk. Okay. Det fanns bara tomatpuré. <Så då, laughs>
När kom den krossade tomaten?
Ja, den måste ha kommit någon gång där sen, senare på 60-talet. Okay. Jag kan bara föreställa sig att den kom i, liksom i höjd med pizzan eller någonting.
Ja, just det.
Men de här liksom tidiga tomatsåsrecepten är ju inte för muntra. Man ska liksom vispa tomatpuré med vatten typ. Det var lite pikant pastasås. Ja, det låter jätte...
Men vad var det man från början då konserverade? Vad var det i första hand man började konservera som man tyckte var viktigt att spara?
Ja, alltså konserveringsteknik har ju funnits. Det finns ju många konserveringstekniker i boken, så är det inte bara sånt som är i burk. Det är inte bara liksom konserver, utan det är till exempel sådana här plastpåsar med liksom vakuumpackade tortillas. Liksom. Det har jag, det är en produkt jag själv använder mycket. För att den är enkel att ha till hand. Så, ja, så det.
Håller länge. Och, ja.
Precis, men historiskt sett så ja, man har ju saltat in och syrat och sådär. Men de flesta av de här metoderna har haft väldigt stor liksom, vad ska man säga, åverkan på smaken. Mm. Och i många fall också skapat liksom, en viss begränsning och hållbarhet. Men så när den liksom, vad ska man säga, moderna konserveringstekniken utvecklades på 1800-talet så var det i Frankrike. Och på uppdrag av inrikesministeriet som då ville förse soldater i fält med hållbara livsmedel.
Precis, det tänker man att det är det vanliga. Ja, just det, precis, att det var så det började.
Mm, precis, och då kokade man ju in, alltså den här liksom, första handboken som finns för detta omfattar olika livsmedel, grönsaker och sådär. Men sen när det blev en industri kring konserver, då är det så liksom, vansinnigt dyrt att syssla med det här. Det var liksom sin tids absoluta högteknologi.
Okej. Okay.
Men det var ju ändå då väldigt krävande. Så då fokuserade man ju på dyrbara livsmedel.
Ja, alltså det var kött och typ gåslever och sånt kanske.
Ja, det var liksom den stora kundgruppen tidigt blev sen den brittiska armén istället, särskilt flottan. Och sen liksom brittiska kolonisatörer som var liksom långt hemifrån som ville ha med sig
sin mat, brittisk sin mat. Roliga brittiska mat hela vägen.
Och sen så utvecklades ju det här liksom efterhand och det blev ju mer och mer men liksom vardagsvara till. Och idag är det ju liksom den simplaste av, vad ska man säga, kategorier i affären. Men vissa saker är ju liksom svårare att behålla på ett bra sätt. Ostron kämpade man med väldigt länge tills en amerikansk kvinna.
Lyckades hon till slut? Eller?
Ja, Amanda Jones. Ja, hon utvecklade en slags mer avancerad vakuumteknik som hon fick patent på som gjorde att hon kunde då mer varsamt konservera råvaror. Det gjorde också det möjligt att konservera vissa frukter och sådär som annars liksom blev
förstörda
i liksom processen. Så att det har ju liksom, ja, det har ju gått framåt. Idag finns det ju liksom lite så här lyxigare konserver i form av vakuumpåsar också för till exempel bönor och tonfisk och sådär.
Just det.
Som också då
är fast mer... nu gör man ju det med massa saker. Alltså det är mycket saker som man också tycker är helt onödigt. Alltså typ kokt potatis i någon slags konserv.
Finns? Men de har ju funnits länge. Det är en gammal konserv. Den tror jag snarare på gammal, faktiskt tillbakagång.
Men som känns helt onödigt.
Jo, den.
Koka potatis,
Jag har faktiskt aldrig testat kokt potatis.
Den är inte med i kokboken. Vad är dina egna favoriter när du nu har liksom ägnat en hel kokbok åt att hitta goda tuberkonserver?
Jag har ju vissa sådana som är liksom, ska man säga, så här, mer, kallar man i boken kallar man för någon slags intensiva smakbomber som jag såklart
de vill liksom, man ju ha
de vill gärna hemma dem och då använder man ju lite åt gången typ kaprisad eller
just det
nduja som är en så här chili smetig bredbar salami som finns ibland att köpa. Inlagda citroner tycker jag är kul att kunna ta till. Men sen gillar jag liksom, jag gillar ju de här, vad ska man säga, riktigt ätte liksom baskonserverna. Alla
som krossade tomater.
Krossade tomater. Mm. Jag måste säga att jag uppskattar faktiskt särskilt mycket någonting som jag liksom inte har använt förrän ganska nyligen, sjukt nog, men passerade tomater.
Ja.
Tycker jag är väldigt användbart, så jag började använda det istället. För jag använde oftast tidigare hela eller krossade.
Just det.
Men passerade tomater är ju fantastiskt.
Vad är det för fördel med den passerade tomaten?
Ja, den har ju ingen sån där motbjudande, liksom lite blöt, slafsig tuggighet som jag tycker att krossade
tomater
kan ha.
Mm. Även om de har kokat länge, till slut blir väl de också typ passerade efter ett tag.
Jo, det gör de, men det är ju ändå det här liksom fruktköttet som, och det tycker jag är vanlig tomat också, alltså det är inte bara för att de är konserverade, utan det är liksom inte en jättehärlig konsistens tycker jag.
Nej.
Baserade tomater
då slipper man konsistensproblemet. Ja, ja.
Men, nej, men det gillar jag, syltlök är liksom en barndomsfavorit.
Det är fruktansvärt gott alltså. Ja, och även kapris då som du nämnde tidigare.
Det är, men sen är det liksom vissa grejer som man knappt ens tänker på konserver har jag slagits av, för att de är så liksom självklart konserverade. Alltså typ senap eller oliver eller sådär. Alltså de är bara
de bara är
liksom i sin burk sådär.
Men nej, hur gör man då när du har gjort det, när du har alla de här intensiva härliga, eller du har alla dessa burkar, hur får man liksom just göra recept på bara burk?
Jag har ju inte stannat vid att bara använda en burk, för jag tycker inte att det är realistiskt. Nej. Det blir lite mer som en slags gimmick matlagning.
Precis,
eller så.
Men vad är det man måste lägga till oftast? Ja, eller vad är det man gör? Ja. Vad är det man måste ha hemma i köket?
Mm. Nu har jag faktiskt använt mig av så här, vitlök på tub. Det tycker jag funkar förvånansvärt bra.
Det hade jag ingen aning om.
Nej, det finns bland kryddorna nu. Och okay. Det finns också ingefära. Liksom, som
så
pepparrot, på.
Vitlök, alltså det är ju samma. Ja, det är precis, liksom det är riktiga kryddor.
Det tycker jag funkar ganska bra. Sen har jag också faktiskt använt mig ganska mycket av så här citron och lime på flaska. Det tycker jag funkar i nästan alla fall. Det funkar inte riktigt om man liksom gör någonting där liksom den här zinget av en liksom färsk citrus är bärande. Mm. Men i många fall. Men utöver liksom, vad ska man säga, de här smaksättena som då faktiskt också går komma över konserverade, så tycker jag att man behöver färska örter.
Mm.
Det tycker jag ofta är det som
det
liksom
liksom
gör,
inte och, nej.
Gör det bra eller dåligt. Alltså det gör väldigt stor skillnad. Och jag tycker i vissa fall så vill man ju ha någonting. Alltså det är vissa gröna, alltså man vill ha gröna blad ibland, någonting bäst.
Och det är fräschare
att
köpa.
Alltså någon sån här krisp liksom, det finns ju inte, det går ju inte att liksom hitta konserverat.
Och krispet det. Försvinner i konserveringsmetoden. Ja.
Nej, men på samma sätt som alltså, man kan ju, menar pasta och ris och så räknar jag också till skåpmat. Det är många recept som liksom på något sätt utgår från den typen av så torrvaror eller skafferivaror också.
Och där har vi också egentligen under lång tid använde vi ju bara den alltså torkade varianten, att det kom färsk pasta, det är ju i alla fall i mitt liv är det en senare grej.
Ja.
Alltså när jag var liten tror inte jag det fanns färsk pasta, om man inte gjorde den själv.
Nej, precis. Nej, jag föredrar ju den torkade pasta, jag tycker den är godare. Mm. Det är en bättre liksom.
Det är en bättre produkt.
Ja, den är helt enkelt godare. Ja. Den färska är för mjuk. Nej. Ingen integritet. Jag tycker inte det. Men jag tycker också att till exempel då potatis, det är ju liksom en produkt som jag älskar.
Och den måste man då ha en riktig potatis.
Ja, jag tycker det.
Den konserverade håller, du sa ändå att den hade funnits länge, men den håller inte standard.
Nej, den har funnits sen, den är med om tidiga konservkokböckerna, men jag som en dålig journalist har ju inte ens testat den här boken, för jag tycker den ser så icke-aptitlig ut. Jag tycker jag vet inte, det kanske är någonting med att man är uppvuxen med potatis och vet för väl hur, liksom,
hur den ska kännas
potatis,
och smaka.
Eller liksom
Men är det ofta också kanske själva problemet med mycket av det när man konserverar, att det försvinner själva alltså, du har pratat om konsistens flera gånger, det kanske är lite av det som är liksom egentligen baksidan. Nu lyfter vi ju fram framsidan här, men ändå.
Jo, men vi ska säga både och liksom. Men det tycker jag nog ändå. Alltså man har ju större kontroll över till exempel när man blötlägger och kokar bönor och vill ha dem lite stumsigare. Kan känna att så här, det här, varför de liksom låter dem
ligga så länge.
De liksom för mjuka. Men jag måste ju säga att fördelarna väger ju tyngre. Ja. Alltså de finns ju där, de är jättelätta att använda och behöver man ha något tuggmotstånd då får man väl hälla lite pumpafrön eller någonting.
Ja,
alltså,
precis. Vet,
man får liksom tänka själv för att så här, ta sig vidare. Men jag upplever liksom det här som en räddningsplanka ofta. Jag bor liksom, vi bor större delen av tiden på landet och då så pass långt från en affär att det liksom är det är skönt att slippa åka och handla om man har liksom missat någonting. Om man då har liksom, ja, en rejäl uppsättning burkar så klarar man ju sig någon dag extra liksom, tills man ändå kanske passerar den där affären eller så. Så det är ju verkligen tacksamt.
Så i dessa coronatider så är det en supergrej egentligen, eller hur? Det blir ju liksom en kokbok som man kan dra sig undan, man kan isolera sig och klara sig länge på din kokbok.
Ja, den kommer ju, måste man säga, lite nästan ironiskt. Vältajmat.
Ja, precis.
Men jag tänkte det. Fick känslan i våras av, det finns ju ett sånt klassiskt samband mellan liksom finanskriser och alla typer av kriser och en ökad försäljning av just konserver. Det är liksom någon slags trygghet att
precis, man bunkrar
liksom. Ja, det heter ju till och med nästan, det finns någon slags släktskap i orden där.
Ja.
Men alla de som nu kanske då gjorde det i våras som sitter här med underbundskriga med sina konserver,
nu kan de,
nu vet ni,
gå loss totalt. Ja, men vad härligt. Och då är det så här, om jag tycker ändå du ska pressas på liksom en konsert, vilken grej är den absoluta bästa, godaste?
Den absolut bästa och godaste. Nej, men jag skulle säga den mest oumbärliga är ändå tomat, alltså tomat på burk. Det är ju svårt.
Och i ditt fall passerade tomater.
Ja, passerade tomater. Alltså det är så mycket enklare än att hålla på med färska. Och det är oftast, godare. Ja. Och det är, kan man trösta sig med, också nyttigare.
Precis, det var det jag tänkte säga. För det vet jag, har jag fått lära mig tidigare av alla våra konserv, alltså våra kokboksmakare som vi har gett ut tidigare. Jag tror att det var Lisa Bjärbo, de som gjorde Mera Vego. De hävdade ju också att det var bättre att äta krossad tomat på burk än färsk tomat.
Det är en antioxidant som heter lycopen, som är det här liksom det röda färgämnet i tomat också. Det är den som då är väldigt nyttig och den finns i liksom en mer koncentrerad och mer lättillgänglig form i konserverade tomater, tydligen. Men,
så det är liksom inte bara gott och hållbart, det är liksom också nyttigt.
Exakt.
Underbart. Ja, tack så hemskt mycket då, Jenny Damberg, för att du kom hit till Ofronten och berättade om den nya skåpmaten.
Tack.